Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Då står man här igen. Härligt att se alla. När sommaren sjöng på sista versen så frågade Håkan mig om jag ville predika en gång i höst. Men viss måndag så svarade jag ja. Det var ju trots allt flera veckor dit. Så jag parkerade tankarna lite. Och så plötsligt så började det dra ihop sig. Och det blev en period när allt annat var kaos. Så förra söndagen satt jag och lyssnade på Håkans predikan och liksom insåg det här att nästa söndag är det min tur. Och som en del i sin predikan så läser Håkan de här orden. När ni ställs till svars i synagogorna och inför myndigheterna och makthavarna, bekymrar jag då inte för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga. Ty när den stunden kommer ska den heliga anden låta er veta vad som behöver sägas. Och så lite skämtsamt när jag satt och läste det och lyssnade på det, så blev de här orden, synagogan, myndigheterna och makthavarna, det blev liksom i mitt huvud inför kyrkan, inför församlingsledning och inför pastorerna. Men ändå så var på något vis så var det ändå någonting i de här verserna som fastnade i mig och slår ut. Och det var det här med den heliga ande som liksom på något vis jag kände att det, där har jag nog mitt tema för dagen här. Och ofta när man ska prata om den heliga ande så är det ofta att man startar med de här texterna om pingstdagen i apostlagärningarna och sen kommer man in på när Paulus berättar om andens gåvor. Så jag tänkte jag skulle hoppa över allt det istället denna gången. Och så istället har jag landat lite mer frågor, typ vem är den heliga ande? Och varför säger vi egentligen vem istället för vad? Och hur verkar anden? Hur känner vi igen hans verk? Och varför behöver vi anden? Och tänkte ta en liten bild här. Där har vi en kvadrat. Och här har vi en kub. Fast egentligen är det ju inte en kub vi har där. Det är en bild av en kub. Här är en riktig kub. Och det är lite så jag känner det här med andens närvaro i våra liv. Att det går från en bild av någonting till någonting som har substans. Någonting som är levande. Det blir liksom en verklighet i det hela. Och därför blir också temat anden ger liv. Och den heliga anden beskrivs i Bibeln både som person och som Gud. Och redan på första sidan, i de här första kapitlet, så kan vi läsa om Guds ande, Guds vind. Och ande har ju samma ord i de här texterna på hebreiskan och grekiskan som vind. Och den där kopplingen, den kan vi så fint se i en text som vi nog har läst många gånger. Det är när lärde Nikodemus träffar Jesus. Han kommer med sina, ja, man skulle nästan säga hans outtalade frågor, för Jesus svarar innan han ens har frågat. Och då får man bland annat höra de här orden om anden. Vinden blåser vart den vill. Du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det också med var och en som är född av anden. Och har jag skrivit de här orden också, ande, vind. Och de heter på hebreiska och grekiska. Hebreiska, det är ju det vi hittar i Gamla testamentet, och grekiska i texterna i Nya testamentet. Och det där att det både kan vara vind och ande, det gör ju också att en text kan ha ett djup. Man kan liksom hitta olika nivåer i det. Men samtidigt så är det också ett litet dilemma för de som ska översätta en text. Så ibland så står det Guds vind och ibland står det Guds ande, beroende på vilken översättning man läser från. Och det är väl också en sån här fin sak att när man träffar sin grupp, att man kan ha olika översättningar och man kan hitta lite olika detaljer. Heliga anden beskrivs ju också med lite olika ord. Oj, nu går det undan. Hjälparen, tröstaren, sanningens ande. Men det står också att Herren är anden. Så tydlig koppling till Gud själv. Och i den här missionsbefallningen så är ju alla tre personerna med. Fadern, sonen och den heliga ande. Så att på något vis beskrivs den ju som Gud själv också. Och visst är anden med redan i de här första kapitlen i skapelsen när Gud säger låt oss göra människor till vår avbild. Så att försöka förklara anden blir ju lite som att försöka förklara treenigheten. Och det är ju inte något lätt att ge sig på. Men när man försöker göra någon bild av det här så har man ofta den här Fadern, sonen och den heliga ande. Och de här linjerna in vad de är. Alla är Gud, men Fadern är inte den heliga ande. Fadern är inte sonen. Och förstå, det här är ju inte helt lätt. Men den här totala enheten som finns i Gud, ibland så tänker man ungefär som ett gammalt par som har levt tillsammans i decennier. Som är så tajta och sammanflätade som man knappt kan skilja dem åt, och de börjar likna varandra mer och mer med åren. Och de liksom ändå olika personer och de kan ha olika intressen, men de gläds lika mycket åt sitt eget som den andra. Typ en vill plantera rosor och en annan vill plantera liljor, men den som vill plantera rosor gläds lika mycket åt när det planteras liljor, för det glädjer den andra. Och det som får den här harmonin, sammansvetsningen, bandet och blir så starkt, det är ju just kärlek. Finns kärleken så finns bandet där. Och om vi då istället flyttar tillbaka till den här bilden av Gud, treenigheten, att vi samtidigt presenterar Gud som tre personer men ändå så tydligt säger att Gud är en. Då tänkte jag på de här orden som finns i Johannes första brev. Gud är kärlek. Så kanske är det inte så konstigt att den här allra tätaste, största sammansvetsningen finns i kärlekens källa, i kärlekens ursprung. Och jag gick och funderade lite mer på det här om treenigheten, och sen insåg jag faktiskt att om jag nu på något vis har lyckats förklara treenighetens mysterium, ja, men då har jag faktiskt misslyckats. För det är ju som så att det här är ju något som man inte kan riktigt förstå. Och i en del sammanhang har jag vilat just i den här tanken om att Gud är större än det vi kan förstå. Ibland man får sådana frågor. Du som tror på Gud, förklara det här. Och det kan även vara egna funderingar. Men då har jag liksom landat i det här att skulle jag kunna förstå Gud fullt ut eller förklara Gud, ja, men då är han ju inte större än en mänsklig tanke. Och det är verkligen inte den Gud jag lärt känna. Så att man skulle kunna säga så här, även om vi inte kan förstå Gud så kan vi likväl lära känna honom. Och det är det fantastiska. Och jag tycker det är värt att nämna en gång till. Även om vi inte kan förstå Gud så kan vi likväl lära känna honom. Och hur är då Gud? Ja, jag skulle säga så här. Allt du läser i evangelierna, allt lärjungarna och apostlarna, allt vi har folk vittna om, Jesu godhet, hans omsorg om det lilla och det svaga, hans översvällande kärlek, men också hans fasthet mot lögn och orättvisor och elakheter. Sån är Gud. För Jesus är vad Gud är. Gud är som Jesus. Och precis så är det också med den heliga ande. Och därför tycker jag det är så viktigt att prata om den här harmonin i Gud när man pratar om den heliga ande. Han leder oss och utrustar oss, gör levande och öppnar våra ögon för ordet. Men han kommer inte med något nytt, han ändrar ingenting. Och de här vackra orden som Olof läste inledningsvis, det blir också därifrån jag hittar temat. bokstaven dödar men anden ger liv. Och det fick sånt fint exempel på det här i torsdags i hemgruppen. Där en i hemgruppen presenterar en text som hade berört henne. Och man såg riktigt den här inspirationen och försökte förklara för oss med lite diagram och grejer och hur allting hängde ihop och fantastiskt det var. Och man liksom inte riktigt, det landade inte riktigt på samma vis. Men man förstod ju också det här fina med bibeltexterna, att anden kan lysa på någonting, det kan beröra, att ordet kan bli levande. Och som jag sa, anden kommer inte med något nytt. Och framför allt så är det väl också så här att anden pekar på Kristus för att förhärliga honom. Och som Jesus själv säger, han ska förhärliga mig. Ta av det som är mitt och förkunna det för er. Allt som fadern har är mitt. Därför säger jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna det för er. Så anden pekar på Kristus. Och det är ju så att även om våra erfarenheter kan skilja oss av andliga erfarenheter kan skilja, så är det viktigast att se vad leder de till. Drar de oss närmare Kristus? Drar de oss närmare ordet? Och vad är utfallet? Eller man kanske skulle säga, vad är frukten av det hela? Och det heter ju av frukten känner man trädet. Och som Jesus själv säger, inget gott träd ger dålig frukt och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns på sin frukt. Och när det gäller just det här upplevelsen av helig ande, så har vi så underbart nog fått en så fin vägledning av Paulus efter att han först har räknat upp vad som inte är av anden. Pratar om fientlighet och gräla och vunder, vredesutbrott, själviskhet, splittring och allt annat. Så ger han följande vägledning om vad andens frukt är däremot. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och i vissa översättningar så skriver han som andens frukt, vilket jag tror är lite närmare originalet, men det finns också ibland att man översätter det som andens frukter. Och landar ni i den översättningen så skulle jag vilja rekommendera att man ser det så här. Som en kostcirkel, eller det heter väl inte kostcirkel numera. Jag tror det heter matcirkel nu. Men är det idén med kostcirkeln är ju att är det sunt så finns det någonting från alla delar. Och så är det också med andens, det är andens frukt eller andens frukter, att är det sunt så finns allt. Så finns det jublande glädje i anden, ja, men då ska det också finnas självbehärskning och tålamod och vänlighet i det hela. Så det är inte som ett gottebord där vi kan plocka ut vissa delar, utan det är en harmoni som finns i det här som vi får som en vägledning. Och här är också ett vackert ord. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och då är det kanske någon som stussar till och vill ropa stopp. Någon har hållit på att prata om helig ande. Och så plötsligt står det vår ande. Och då är det så att människan beskrivs ibland som de här tre delarna. Ande, själ och kropp. Och där anden på något vis kan man säga att det är det djupaste innersta rummet i oss. Men samtidigt är det också viktigt att säga att vi inte liksom delar upp det här i vattentäta skott i olika segment, utan det finns en total sammanhållning i det här. Människan är alltihopa. Och det här är också så att man till och med kan säga det, de här orden. Att självaste kroppen beskrivs som ett tempel för den heliga ande. Så att jag skulle vilja säga som så här att Gud är en Gud för hela dig. Det är inte bara ande, det är själ, det är kropp. Det är en Gud för hela dig. Och som exempel, jag gick hit, då använde jag min kropp. Jag funderade inför predikan, som kanske kan sägas vara lite själslig aktivitet. Och jag bad också, som kanske då kan säga var min ande som var engagerad. Och det här med vår ande, om det nu är vårt innersta rum, så kommer ju också en sån här text från saligprisningarna i Bergspredikan. Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Och då kan man ju kanske studsa till dem, vad är det, fattiga i anden? Och för många år sedan så hade jag en liten betraktelse, eller vad det var, just om de är fattiga i anden. Och då hade jag illustrerat med två bägare som då fick representera två olika personers ande, innersta rum. Och i den ena personen här, där hittar vi hittar makt, vi hittar pengar. Mitt stora ego var där. Det var en stor segklump med religion. Och mänsklig visdom, och sen ligger det en hel del annat som jag kanske inte ens ska nämna. Summa summarum, här fanns inte så mycket plats för Gud. Sen har vi den här personen som är fattig i anden. Oj, var finns plats för Gud att fylla på? Och det där med det lilla går ju igenom i så mycket. Det här med det minsta som kan bygga något stort. Jesus, när han pratar med lärjungarna, den som vill vara störst bland er ska vara den andra tjänare. Och som det står i Korintherbrevet, det som för världen var svagt utvalde Gud. Det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud. Och Paulus pratar om sin svaghet som är en styrka. Och det var nästan lite lustigt, för när vi skulle samlas här, så när Malin gick in så skulle hon säga Klas till mig, men av någon anledning så blev det fel, så kallar mig skal. Det var lite så jag kände mig också, som ett tomt skal. Men på något vis, med allt jag säger om fattig i anden, så känns det också lite vackert. Och det här med det lilla, visst är det också så här fantastiskt. Två enkla människor i en liten avkrok i ett ockuperat land. De får bli föräldrar till ett litet barn under så enkla förhållanden, så att barnet får födas i en stallplats bland djuren. Och detta barn blir världens räddning. Så i det allra minsta kan det allra största ske. Så låt oss vara lyhörda för andens vind och låt oss fylla våra segler och blåsa liv över tro. I det lilla kan det stora ske. Mitt i vardagen finns han där. Och för att kanske citera en lokal kändis, hur han brukar uttrycka det, så skulle man också kunna säga så här: i det vardagliga framträder det heliga. Ja, tack Jesus för att du ser det lilla, Herre. Tack för att ingenting är för smått för att det skulle kunna bli välsignat av dig, Herre. Jag ber att du ska komma med din heliga ande och vidröra oss, Herre, och beröra oss. Amen.